flasha.
Ni ska alla vara sjukt välkomna till kvällens episod eller epixod av slashat.se, din machete i teknikdjungeln. Och vi har försökt att macheta ner ett par rådjur här utanför. Kanske inte med machete utan med kamera då. För att det går inget vidare, Jesper.
Du får nästan förklara vad det är du pratar om här.
Ja, det är ju så att vi kör ju live varje tisdag från 19.30. Och 19.30 utanför mitt fönster här så kommer det alltid tre rådjur. En mamma och två kids, eller kids, eller ja, babyrådjur kan vi kalla det för er storstadsmänniskor. Så ni förstår vad jag pratar om. Tänk er små hästar. Det är sådana som vandrar runt här på min gräsmatta. Och varje gång, varje tisdag då, så försöker jag ju ta en bild på de här. Men jag har bara en liten skruttig mobilkamera så att det syns inget vidare. Så de här rådjuren, man vet ju inte om de finns. Makopaterna i chatten tror att det är groupies, Jesper.
Ja, men det är väl skönt att veta att vi har några i alla fall.
Definitely. Och chatten naturligtvis, det är ju våra tappra krigare som dyker upp varje tisdag 19.30 och hänger med i showen. Hela 93 stycken har vi lyckats samla ihop här redan in i försnacket.
Vårat fönster mot världen.
Ja, precis. Det är den enda sociala interaktion vi har varje vecka. Så att det känns ju skönt att känna några i alla fall.
Alltid kul. Och vi noterade trenden att det bara kommer och kommer och kommer folk. Jag vet inte om snacket om Slashat har gått på stan under sommaren här, men siffrorna ser bra ut.
Ser bra ut, sa kärringen som skete varallabadet. Nej, hon sa att det löser sig.
Det sa hon.
Så var det med det.
Ska vi se, avsnitt 75 är vi på.
Sant. Och nu fick jag lite rättelse. Det var 83, men det stod 93 på IRC här. Så att jag...
Jaja.
Så är det. Nej, 75. Ljuger. I alla fall 75 veckor av de här två göteborgarna gaggandes i radion om teknik och annat smått och gott på internet. Egentligen så är det ju mer en IT-show, Jesper.
Ja, det är väl vad vi vill att den ska vara. Definitivt. Det har väl egentligen varit planen sedan början. Snacka lite teknik, snacka lite internet, prylar. Film har hänt en gång.
Avatar mest. Det var
ja, jag tror vi har nämnt Inception någon gång också under sommaren här. Mm. I alla fall jag har. Inte du så mycket, men jag har.
Jag kallar det för storfilms övervakning på något sätt. Två filmer hittills av 75 avsnitt.
Fruktansvärt sporadiska recensioner.
Men när vi väl pratar film...
Jag vill recensera bara filmer som kostar mer än 1 miljard att göra.
Jassob säger i chatten här att Pirates of the Silicon Valley har vi ju rekommenderat ett antal gånger.
Det är sant. En liten indie-rulle.
Amen. Så ni borde se, om ni är nyfikna på teknik, vilket ni torde vara med tanke på att ni är här och lyssnar, så ska ni kolla på Pirates of Silicon Valley. Det handlar egentligen om kriget, Aftonbladet rubrik där, men motsättningarna mellan Apple och Microsoft i de tidiga dagarna. Och förklarar egentligen Steve Jobs och Bill Gates relation från början, hela den biten. Grymt intressant, speciellt när man ser dagens klimat med iPhones och Android och hur det återuppspelas igen, kan man säga. Men det kommer ämnen om det sen, Jesper.
Ja, det gör det. Och vi kommer fortsätta tipsa om den här filmen tills det släpps någon annan film på ämnet. men det har det inte gjort på 10 år nu, så att vi fortsätter tipsa om den tills dess, helt enkelt.
Yes, sir. Ska vi kanske börja med att du på något sätt recapar förra veckans podd?
Ja, vi får väl börja med att be om lite ursäkt för att vi glömde ta upp det som en fast punkt i förra veckans avsnitt. Det har aldrig hänt innan förrän det hände, och vi ska göra vårt bästa för att det inte händer igen. Vi blev så uppe i varv helt enkelt över hela den här Google och Verizons net neutrality diskussion, och glömde helt enkelt bort att ställa själva frågan. Men vi ser ju på vår statistik att ni ändå hittar till slashat.se och den här grymt grå rutan i mitten som ändå inbjuder till att rösta. Så inte har det varit några problem med det, utan det har röstats alldeles jättefriskt. Och resultatet på det här då, och frågan som vi glömde ställa var helt enkelt: vad tycker du om Google och Verizons förslag om nätneutralitet? Och vinnaren av de här alternativen ni fick var: uselt, internet ska vara oreglerat, vann med ordentliga 84,9%. Nummer två, inte så konstigt, förstår inte riktigt vad det handlar om på 7,51%. Tredje plats, bra regler behövs, tyckte 4,51%. Och 3,08% brydde sig verkligen inte. Ja, vad säger du, Tommy?
Ja, men det är skönt att se att 85% av våra lyssnare faktiskt står på våran sida i det här lilla slagsmålet eller slaget. Just att internet ska vara helt oreglerat. Våra barn, våra framtida barn, eller om du har barn när de växer upp, eller om du har vuxna barn, då har de inte så mycket samma infallsvinkel där. Men hur som haver, internet ska vara, de ska få tillgång till det internet som vi har växt upp med, och det är det oreglerade internet. Att man måste till exempel ha ett Telia-abonnemang för att komma åt Facebook. Om man nu vill hänga på Facebook. Det känns väldigt främmande för mig. Jag hoppas verkligen att vi på något sätt har nått igenom till er. Och ni faktiskt tar en ställning i detta. Om det någonsin blir någon form av omval. Eller engagera er på något sätt. Rotfruktsnivå tänkte jag säga. Gräsrot heter det.
Det var ändå 7,51% här som inte, trots din extremt pedagogiska förklaring av vad det handlar om förra veckan, som fortfarande är kvar på och inte förstår riktigt vad det handlar om. Jag ser också här i chatten då Josh Ray Persson som undrar om barnporr inräknat är oreglerat. Och då tror jag man har sett på det lite fel, inte riktigt. Och det handlar liksom inte om lagligheten, att det skulle vara laglöst land. Utan det är liksom mot andra hållet, att tjänster som används kan bindas till operatörs specifika abonnemang. Så att då har man blandat ihop lite. Men har man missat det, eller har man missat förra veckans avsnitt, så lär det lämna extremt mycket ljus på själva nätneutralitetsfrågan. Så lyssna kapp där om ni har missat det, så får ni höra Thomas väldigt, väldigt sån for dummies 101 kurs i nätneutralitet.
Mm-hmm. Så var det med det. Och vi behövde den själva, kan man väl säga också. Vi var själva inte helt inne på ämnet. Man hör ju ordet netneutrality, eller net neutrality på engelska, ganska ofta. Men det kändes skönt att man fick liksom reda ut allting och förstå vad det handlar om. Och när man väl förstår vad det handlar om, så finns det egentligen... Alltså de här 5% eller vad det var som hade svarat att de tyckte att det var bra med reglering. 4. Det är man lite orolig för. Men ja...
Men det kanske var sådana som inte riktigt har förstått vad det handlar om, utan tror att allting på nätet ska få vara helt fritt och laglöst land. Det kan ju vara så. Men det är ju inte riktigt det som avses. Men så kan det vara. Det är inte helt lätt att förstå. Det har ändå tagit mig lite tid också att liksom få huvudet runt hela den här frågan. Men...
Ja, du skäller med chatten. Nu måste vi gå vidare, och det har de helt rätt i. Titta, chatten. Det är som föräldrarna som vi aldrig hade, Jesper.
Mm. Mm. Men vänta nu. Jag har föräldrar.
Alltså rent text, det finns ju provrörsbefruktning. Men har man ju, någonstans har ju den här lilla spermen kommit ifrån.
Är det här du kallar att gå vidare?
Nej, inte riktigt.
Inte riktigt.
Ska vi kanske ta veckans poll, så vi inte glömmer av den helt enkelt senare i showen?
Det är bra att beta av den, så vet vi att den är tagen så att säga.
Yes, sorry. Det kommer komma ett ämne lite senare just om sociala medier och valet i Sverige. Som ni alla vet, så ska ni alla gå och rösta. Nu i september tror jag det. Även om ni inte bryr om det där, så gå och rösta blankt, för att vi har ett privilegie att ha en demokrati i Sverige. Och det måste ni värna om. Nog om pappamod här. Frågeställningen den här veckan är: tror du att sociala medier påverkar hur du kommer att rösta? Nu säger ni att de är under 18 i chatten och ni slipper rösta so far. Det finns ett skolval för er.
Skolval, ja precis.
Sådär. Så att vad vi ska komma till här i alla fall är: tror du att sociala medier påverkar hur du kommer att rösta? Ja eller nej? Frågeställningen kommer vi diskutera lite närmare senare i showen. Men Jeppe, om du bara tar och skuttar rätt in i en smutsig liten hemlighet, så har vi faktiskt fått igång showen.
Ja, och då måste jag ju som den inbitna iPhone-användaren. Jag har ju faktiskt, det här säger jag nästan lite för ofta, gett mig tusan på att inte bråka så mycket iPhone, Android, liksom min pappa är bättre än din pappa, starkare, slår dig och hela den biten. Men det kom en liten artikel här på sidan Tech Republic. Jag tror det var under gårdagen, eller om det var under föregårdagen eller någon annan. Det kom i alla fall en artikel som handlar lite om Android och Androids lilla smutsiga hemlighet, som de uttryckte sig. Och det handlar egentligen om det här Open Handset Alliance, som då är den här grupperingen utav Google och tillverkare, typ HTC, Samsung, Motorola, som då är del utav det här och som ska, enligt vad som var bestämt från början, då jobba med utvecklingen av Android. Och artikeln ju då, eller de tolkade lite som så här att för det första ska man veta att i USA har det betydligt mer än i Sverige varit ganska så vanligt att operatörerna bestämmer vad som finns i mobilerna. Ni kanske kommer ihåg på till när Vodafone och Europolitan fanns i Sverige. Att köpte du en telefon från dem så hade de oftast inte ens samma namn som den riktiga prylen från tillverkaren. Sony Ericsson Z700 hette V700 och lite såna här grejer. Och det kom alltid med en liten live-knapp nere i hörnet och massa installation eller massa filer från själva operatören. Och det här har varit väldigt, väldigt vanligt i USA. Och de vill också påstå att Apple har, det har gått så pass bra för dem för att de satte ner foten när de skrev kontrakt med AT&T att AT&T fick inte blandas in i mjukvaran överhuvudtaget. De gjorde en ganska stor grej av att hålla operatören. De får ta hand om nätverket och så tar vi hand om hårdvaran och mjukvaran. Och det har ju funkat bra så här långt. Och tanken då med Android att det skulle vara öppet att alla de här, hela poängen med Open Handset Alliance var att alla skulle bidra till Android och utvecklingen av det. Men det har liksom sen 2008 ungefär sakta börjat dela lite på sig. Och det enda som egentligen utvecklar Android just nu och de vägnarna som Open Handset Alliance har satt är just Google och de här tillverkarna HTC, Motorola, Samsung. Speciellt HTC har börjat utveckla sina egna varianter av de här OS:en som Sems och TouchWiz och jag vet inte vad de andra heter. Som de bjuder inte, de skickar tillbaka väldigt lite kod till Open Handset Alliance, så att det är väldigt lite av de här extra funktionerna som de bygger till och de andra sakerna som de gömmer som faktiskt kommer tillbaks till själva Android grundstommen, vilket gör att det är bara Google som står för den utvecklingen som kommer i grundläggande Android. Och det blir ett problem, ett enda ganska bra exempel är ju en vän till oss då med Janne, han har en Samsung Galaxy S med en ganska schysst DLNA-lösning för att streama video och bilder och lite sånt där. Den funktionen kan du inte få på till exempel en HTC Desire, du kan liksom inte, den kommer inte med Android trots att det här var hela poängen med just Open Handset Alliance, att alla skulle samarbeta för OS:et. Men nu börjar de liksom sprida ut sig och att det här då skulle vara någon sorts det blir liksom bloatware i mobilen, att de gömmer originalfunktionalitet och ersätter med sina egna grejer. Tänk lite som laptop-tillverkare som skickar datorer med Windows 7 färdiginstallerat till exempel. Startar upp den så får man ju oftast rensa ut den och lägga in allting från början för att slippa de här 1000 små grejerna som ligger där på och bara vill aktiveras för en liten kostnad som oftast är helt värdelösa. Och att poängen med det här är helt enkelt att Android har inte riktigt blivit vad det var sagt att det skulle bli från början. Och att det kanske är lite oroväckande för framtiden. Du har ju också läst artikeln här, Tommy.
Mm-hmm.
Vad tänkte du? Vad tyckte du?
Alltså det finns ju ett problem med det att man ger väldigt mycket kontroll till hårdvarutillverkarna. Att en HTC Android-upplevelse är inte samma upplevelse som till exempel en Samsung Android-upplevelse. Det kommer lite med paketet tyvärr och det är olyckligt att det blir så. Speciellt också att de får lov i ett sätt att faktiskt ändra så pass mycket i Android. De kompilerar ju om Android egentligen och gör egna versioner av det. Det är lite synd, för det gör det svårare för användarna att hitta sin plattform. Å andra sidan kan man argumentera för att det är man ett Samsung-fan och man får med de funktionerna som man vill ha, så är det kanske bra på ett sätt. Jag kör ju en HTC Desire med HTC Sense på. Fast det är klart, det blir en teknisk svårighet kanske att roota och ta tillbaka gamla eller vanilla Android. Så visst, men jag håller med argumentationen. Jag tycker att det är lite nasty, men någonstans ska ju pengarna komma in också till Open Handset Alliance.
Jag har en liten teori.
Mm.
Tillverkare är så fast i att vilja tjäna pengar. Det är ju klart de ska vilja tjäna pengar, det vill ju alla företag. Men att de kände sig hotade av utvecklingen med Apple och kände att ha Google på sin sida och vad de föreslår i OS-väg, det här vill vi verkligen vara med på. Men någonstans under den här vägen när de väl hoppat på det här så har de nästan tagit sin egna rutt för att liksom maximera sin egen vinst på det hela.
Mm.
Så säger Makopat en bra sak här i chatten också, att, som jag, nu låter det lite så här Apple fanboy-aktigt, men han säger att Android kommer som PC bara konkurrera på pris om några år. Apple tar premiumsegmentet som vanligt.
Ja.
Men det är inte omöjligt att man ser hela PC-Mac-grejen hända en gång till, att Apple blir fullständigt omkört i antal enheter, men de ligger fortfarande på någon sorts premiumnivå.
Absolut, alltså, vi ser ju redan det kristalliseras nu, att det finns jättemånga paralleller med vad som hände med Mac-PC för 10 år sedan, som vad som hände med Android och iOS, ska vi kalla det för egentligen idag. Det är att Apple väljer en mer inlåst plattform. På den tiden så var det deras, var det Motorola-chipset de är på, va?
IBM.
IBM,
deras PowerPC, de här grymt underpresterande grejerna.
Ja, precis. Men man fick, att, man fick den här genuina Apple-upplevelsen. Inte mer, inte mindre. Du fick det du betalade för. Och på andra sidan så hade du PC-marknaden som, ja, du kunde få en från vilken dator, vilken leverantör som helst i princip. Men då kom det till bekostnad av kanske virus. Lite sämre enhetlighet i mjukvaran. Och det är det vi ser idag också. Till exempel, det har börjat komma upp lite virusvarningar och sånt på Android-plattformen. Och tredje sidan, jag menar, även fall Apple vettar, det vill säga går igenom alla program för App Storen, så är det ju brutalt uppenbart att de missar väldigt, väldigt mycket. Bra exempel är den här kamera-appen. Nej, förlåt mig. Det var en ficklampe-app som gjorde att du kunde teddra med den genom att göra en liten easter egg på den. Och det slank igenom. Samma också var en fotograferings-app som gjorde att den här volymknappen blev knapp för att ta en bild. Då svarar Apple att nej. Det går inte att göra så. Ni får inte ändra funktionalitet på en knapp på våran plattform. Och då sa de att okej, då ska vi inte göra det. Så släppte de en ny version där de hade gömt funktionen. Om man klickar på någonting så funkade det ändå. Och bevisligen så kom det igenom Apples nät. Och det har att göra med, man ser det ganska uppenbart här, att de har inte tillgång till källkoden eller sourcen, så att säga. Och det gör att vi vet ju inte om det finns apps idag i App Storen. Nu ska jag inte spela djävulens advokat, men det kan mycket väl finnas apps idag i App Storen som till exempel harvestar lösenord när du loggar in. Det vet man ju inte. Vilket gör att det blir en falsk premiss om att det är en säker miljö. Jag tror att iPhone är i princip lika osäker som Android. Det handlar om att användaren måste veta vad de pysslar med. Nu skäller jag på att jag skrev Tedra, eller sa Tedra i det här. Tethering alltså.
Internetdelning som det heter i telefonen på de svenska operativsystemen.
Tack Jesper.
Så har vi fått med det också.
Yes. Men jag håller med. Det som är lite oroande för min sida, och ni som är lite nya till familjen här, det är att jag är lite mer Android, JP är lite mer iOS kan man säga. Men det är väl också det att Google har alltid varit, om man ska knyta till förra veckans program, Google har alltid varit väldigt, väldigt förgrundsfigurerna för nätneutralitet, liksom internet är internet och rör inte vårat internet. Men nu efter Android har kommit in och Android blir väldigt gynnsamt för Google, så plötsligt sitter de i Verizons knä och börjar göra deala med dem till vänster och höger, och det känns som ett oortodox drag från Google. Men som jag sa i förra veckans show, ni får komma ihåg att även Google, om ni är Google fanboys eller Google haters, så är det fortfarande ett kommersiellt företag som egentligen bara svarar till sina aktieägare att de ska tjäna tillbaka sina pengar de har investerat. Så att det blir en intressant liten framtid här, och se vad som händer.
Indeed.
Mm-hmm. Så att det dyker upp lite bad stories om Android. Har du noterat det efter sommaren här, eller under sommaren egentligen? Det kommer lite mer.
Men det kanske inte är helt oväntat. Jag säger inte att det är något fel på OS:et i sig, utan det säljer ju i fruktansvärda mängder nu, och ju större plattformen blir, desto känsligare blir den ju för ökat intresse av folk som vill skriva skadlig kod. Ge en telefon till en person och be honom hitta så många fel som möjligt med den, så kommer inte han hitta lika många fel som om du ger 1 miljon person samma telefon. Så att det är, jag tror att det är bara att den bara blir stor, och då kommer de här rapporterna och intresset för att förstöra.
Absolut. Hexwiz säger det bra i chatten här också, att de som är intresserade av skadlig kod, malware och trojaner och annat, de går till den största plattformen. Det är också därför som Apple och Macintosh har varit ganska besparad just virus i det avseendet. Det har handlat om 7% av marknaden. Sannolikheten att ditt offer i det avseendet, victim, använder Mac är så liten att de har fokuserat uteslutande på PC-världen. Men jag menar, Apple är upp över 10% nu, och det gör ju ändå till en, och det är en ganska, folk har en vision och tro om att det är så safe på Macintosh och det är så safe på iPhone, där kommer ingenting hända, att man kanske blir lite slarvig och lite careless, och det är farligt, som vi, alltså preaching to the choir här egentligen. Ni som lyssnar har ju koll på detta. Jag är övertygad om att majoriteten av er inte ens har ett antivirusprogram, för ni behöver inte. Men jag skulle kunna gå in på nästa ämne här, Jeppe. Får jag göra det?
Jag var precis på väg att skriva här upplagt för världens bästa segway till det här. Men ja. Det pajade vi effektivt.
Ja, snyggt. Ja, vi, det här med segways, not so much. Segwayen går naturligtvis in till veckans absolut konstigaste teknikstory. Någonting som kom helt out of the blue och faktiskt rörde om lite i grytan. Och det är att Intel köper McAfee för 57 miljarder kronor i cash. Inte aktier, i cash. Och då, alltså, ja, alltså som Makopat säger här i chatten, det är värre än Skype-köpet. What the fuck just happened? Egentligen. Jag ska göra detta som alla ska göra. Jag ska börja förklara vad som har hänt, och sen så ska jag och Jeppe dissekera detta. För någonting stämmer inte här, men det gör det ju förmodligen. I alla fall, 57 miljarder kronor motsvarande 7,68 miljarder dollar. Eller billion dollars. Deras sätt att räkna. Affären är godkänd av båda styrelserna. Så att allting är good to go. Och McAfee, inte McAfee, utan McAfee kommer att vara ett helägt dotterbolag till Intel. McAfee startades 1987 och har 6100 anställda. I fjol så omsatte de för omkring 2 miljarder dollar. Nu citerar jag här. Borde inte vara billion dollars då, Jesper?
Förlåt. Jag hörde inte.
2 miljarder dollar torde det vara 2 billion dollars.
Ja, just det.
Just det. Tack. Och ja. Tack Adam i chatten här, som är det hela chatten som rättar med. Och då kommer ju självklart den naturliga frågan, why? Ung lol WTF, för att prata lite slang som kidsen fattar. Jag kan börja, för jag har en teori själv här, Jeppe. Varför köper Intel en processortillverkare McAfee?
Ja, jag vet faktiskt inte. Det hade made more sense om Microsoft hade köpt det, men Intel, jag vet inte. Hårdvaru, jag vet inte.
Pierre Pox tror att det är fina lokaler.
Det kan det vara.
Det är jävligt dyr lägenhet för 57 miljarder kronor.
Eller så har Intel någonting up their sleeve de närmaste åren.
Nej, alltså jag tror att du är helt inne på rätt spår, EP. DEP, Deep Entry Protection tror jag det står för. Det är att man bygger in antivirusfunktionalitet i chipsen, alltså de här processorerna som ni har, som egentligen är datorn bygger på idag. Jag tror att det handlar om det. Antingen det, eller så har McAfee kommit på någonting som är så revolutionerande att det är värt att köpa hela bolaget, så Intel blir de enda, alltså den här edgen de behöver mot till exempel AMD. Ah, Data Execution Protection rättar de här. Inte data entry protection. Eller så har McAfee kommit på någonting som ger då, som jag sa, Intel the upper hand mot AMV. AMD heter de, tror jag. Fast frågan är liksom, om man pratar om det här, alltså, tror du, Jeppe, att vi ens har ett virusproblem om 5 år? För ser vi som, alltså, vad det handlar om idag med på Windows-plattformen i alla fall, när vi har alla de här firewalls och allting på plats, då handlar det mer om egentligen dåligt kodad mjukvara, och det är ju problem som kommer att gå över med tiden. Ju mer fan vilka engelska det blir, coding revisions man kör, ju mer man går igenom källkoden, desto mer säker blir ju koden. Så jag menar, jag tror ju personligen att virusproblemet på en dator kommer i princip vara noll om 5 år. Men då kommer det här, Jesper, den mobila plattformen.
Jag tror absolut att virus kommer vara ett större problem än någonsin om 5 år.
Hur tänker du då?
Det finns inget som tyder på att det blir bättre och bättre. vi nördar blir bättre och bättre, men det, alltså, så mycket virus som jag springer på hos folk som bara har en sorts casual inställning till datorer, det är fortfarande skrämmande. Och jag menar, du köper inte ett bolag för 57 miljarder om de inte har någon business. Jag menar, de sitter, hur många var de? 6 000 anställda.
Och de omsätter 2 miljarder dollar per år. Så att, men det är ju inget dåligt bolag de har köpt.
Nej, men någon säljer ju, de måste ju sälja virus, antivirusprogram.
Det gör också mycket.
95% av de försäljningarna är väl kanske ren skrämselpropaganda. Att du måste ha ett virusprogram. Och så, jag menar, det finns ju gratis virusprogram som är alldeles utmärkt också. Men någon business finns det ju. Mm. Och jag vet inte, det är väl bara att vi har blivit bättre på att skydda oss mot virus. Vi ser inte virus lika ofta. Precis som spamkorgen är rätt tom nu för tiden också. Men det betyder inte att spam har slutat, utan man har lärt sig hålla sig undan helt enkelt.
Dels så tror jag också att den här hela moln-internet-grejen, mer och mer tjänster flyttar ut i molnen. McAfee kanske har knäckt något bra system för att skydda servrar på något sätt. Mot, jag vet inte, SQL insertions, nej, injections till exempel. De har någonting uppe i rockarmen, det måste de ha. Man lägger inte så mycket pengar på ett bolag, ett helägt dotterbolag, om det inte finns någon liten guldklimp någonstans. Men annars är de omsatte 2 miljarder dollar förra året, så att det är inget dåligt bolag att köpa. Men man brukar räkna lite när man köper bolaget, man brukar ta antingen gånger en eller gånger två i omsättningen. Och då hamnar det fortfarande på 2 eller 4 miljarder dollar. Det hamnar inte på 7,68 miljarder dollar. Så att någonstans där, det finns någon liten, något S som Intel kommer berätta om om ett år kanske.
Någon gång måste de gå ut med det här för att aktieägarna ska kunna, de kanske har blivit informerade i och för sig redan. Men
jag tror
det är sånt här aktieägare vill veta liksom.
Jag tror Intels aktieägare är mer fundersamma än kanske vad McAfees aktieägare är. De är nog ganska nöjda med detta.
Mm. Ja, vi får hoppas det. Annars är det nog en jävla risig stämning där borta.
Yes, sorry. Ska vi kanske smyga vidare idag? Vi har ju hur mycket som helst att prata om idag, så det är bara kanske att smiska vidare.
ITV!
Woho! Som det inte kommer heta.
Av anledningen?
Copyrightat av Rupert Murdoch, ITV.
Ja, men det löser de har ju iOS. Den ägs ju av Cisco, om inte jag är ute och cyklar. Licens. Det är goda pengar
också.
Rupert Murdoch, han får ju inga pengar på sina walled newspapers-sidor, så att han är väl beredd att licensiera ut vad som helst, till och med MySpace om det är så. Ni som hänger på podcaster, och det gör ni ju alldeles uppenbart, ni har säkert sprungit på Dignation och sidan dig.com, där har vi ju Kevin Rose, den lille miljonären, som har rätt bra kontakter med folk som jobbar på Apple, har med viss swing and miss då och då ändå levererat förvånansvärt mycket bra info på kommande produkter. Han har gått ut och sagt att hans källor påstår att nästa Apple TV kommer heta ITV. Och att det blir en helt ny revamp. Vi har hört det här rätt mycket, den här 99 dollars ITV:n som ska skilja sig ganska stort från den nuvarande Apple TV:n. Den stora skillnaden ska då vara att du har inte så mycket minne i den. Du har 16 gig och sen så löser sig resten i molnet. Kommer köra iOS med en App Store byggd för program för din TV. Och det här kommer bli en sorts digitalbox slash hemdator, HTPC slash spelkonsol, som helt enkelt ska låta dig köra spel, kolla TV, film, nyheter, allt möjligt. Och det spås då, eller Kevin Rose, han tänker högt när då TV-kanaler, istället för att du ska köpa ett abonnemang via Viasat eller Kom Hem eller Kanal Plus, så köper du en kanals app, alternativt får du den gratis, och så körs reklam via iAds, så kan du se TV-program från TV-kanalerna direkt i appsen, och då slipper du ha ett abonnemang, du köper det du vill ha när du vill ha det. Han snackar också en del om bild- och videodelning mellan iOS-enheter. Du kan skicka bilder hemifrån dig till tvn hos dina föräldrar. Även från din iPhone, iPod, iPad rätt till tvn när du sitter hemma och pilla. Och just att iPaden eller iPhonen då ska bli någon sorts fjärrkontroll eller spelkontroll. Eller till och med någon sorts extra vy när du kollar på Formel 1 eller någonting. Så att du har racet på tv och så har du någon sorts depå kamera på din iPad där du väljer själv vilket team du vill kolla, hur det går när de byter däck och såna grejer.
Skulle man kunna välja depåtjejerna som en stream, tror du?
Då skulle det här bli en enorm succé.
Rakt av.
Succé. Nej, jag säger inte. Den väntas släppas i september enligt honom. Och ja, det är inte helt olikt vad som har sagts om Google TV. Som, ja, vi har inte riktigt greppat vad Google TV är. De har en jättefin och pedagogisk video som man inte fattar någonting av i princip. Men det verkar väl som det är något sorts svar på Google TV och vad de har försökt peta ut. Vad tror du? Kan det vara något?
Alltså det har gått rykten under våren här att Apple kanske inte var så nöjda med Apple TV. Att det liksom inte varit den genomslaget de har velat ha och att det kanske eventuellt skulle läggas ner. Men så kommer ju, som precis som du var inne på där, Googles utannonsering av just exakt Google TV. Och jag tror stenhård på det. Kanske inte på Apple TV eller iTV, utan helheten. Alltså, det finns ett stort problem idag för innehållstillverkare, att man måste, eller för konsumenter framförallt, att man måste gå igenom en kabel-tv-abonnemang för att få tillgång till say, sport. Ett bra exempel är Premier League här i fotboll. För er som inte vet vad det är för något här i Sverige, så måste man ha, jag tror det är Viasat eller om det är Kanal Digital, skitsamma, kabel-tv-nätet har köpt rättigheterna till engelsk ligafotboll i Sverige. Kan man istället ladda ner Viasat, säger chatten här, tack chatten, kan man istället ladda ner en app till sin XBMC eller till sin ITV eller Google TV, där du istället betalar per match. Jag vill se Everton mot Liverpool om de båda nu spelar i Premier League. Och bara se den matchen. Tänk en on-demand-variant, för att kabel-tv-världens dirty little secret är ju helt enkelt att du betalar för alla dagar, alla minuter och alla timmar för kabel-tv. Du kan inte bara betala för det du vill ha. Man ser lite on-demand-tjänster. Men jag tror stenhårt på detta. Jag är helt, alltså jag ser ju bara själv hur jag och min fästmö, hur vi konsumerar tv. Vi ser kanske på live, alltså ni vet, sänd tv ser vi kanske en timme i månaden. Och det låter chockerande, men det är ungefär allt vi ser. Vi kollar inte på Körslaget och sånt. Och skulle vi vilja se Körslaget, eller om vi vill se på, säg, Robinson, då kollar vi på det i efterhand. Antingen via Play eller via någon annan sätt att få ner den typen av media. För att man, nu kommer konceptuella här, det konceptuella med att överhuvudtaget att en tv-tablå ska styra över mitt liv är sjukt främmande för mig och min fästmö. Att vi måste sitta hemma klockan 8 på en söndag för att titta på det här programmet när vi istället kan grilla med Jeppe och hans tjej. Det är bara konstigt för oss. Och vi är ändå en ny generation och vi kommer definitivt att se mer och mer av detta sker just med, inte on demand utan kanske mer, tänk apps-tänket för program. Och jag står längst fram och välkomnar våra nya overlords. Det är inte Apple, men i alla fall TV. Och då säger Google. chatten att det är sjukt främmande att försöka passa slashat 19.30 varje tisdag. Men vi är ju en podcast som är gratis, så att vi skyddar den angeln, så att säga.
Mm-hmm. Får jag tycka till?
Får man? Det är ditt ämne.
Mm. Ja, just det. Mm. Nej, jag håller med. Jag tror det är stenhårt på det här. Som någon sorts, jag försöker ju bara föreställa mig framför mig att man bara slår på tvn och så har du någon sorts iOS-skärm där du har dina appar du plockat ner som är, inte appar, utan det är tv-kanaler eller shower eller filmer. Du bara plockar dem från storen. Har du liksom, du har 4:an, 5:an, TV1000 och jag vet inte, Playboy Channel i hörnet. Allt det där. Och du kan själv välja när du ska prenumerera på det, när du inte ska prenumerera på det. En Premier League-app där du går in, väljer match eller säsongskort, där du köper en vecka, vad som helst. Och på samma, liksom, dra bara snett åt sidan och så får du en ny skärm där du har dina spel, lite RSS-feeds och sånt där. Varför inte hellre där än den här svindyra HD-boxen som står där ute? Och hur bra den är, så är det är liksom gränssnitt, det är ingenting de kan. Och precis som du säger det här, betala, de drar rätt bra pengar på att du köper säsongskort på alla Premier League-matcher och så ser du näst största sannolikhet inte alla dem. Det tjänar de pengar på. Det kanske är det enda som är lilla aber här, att de tjänar inte lika mycket pengar på om du betalar match för match. till ett pris som ska vara konkurrensmässigt här. Men jag gillar ändå idén. Jag tror att tvn, jag menar, folk har kopplat HTPC till sina tv-datorer rätt, eller tv-skärmar rätt länge nu. Det finns ingen anledning att inte det här, de ska komma närmare varann. Och det har man ju märkt redan på både iPod, iPhone och iPad att det går ändå att använda det här OS:et till olika applikationer, olika sorters sysslor. Och varför inte? Det enda som jag kan se framför mig är att jag har en Mac Mini som står just nu precis nyupppackad kopplat till tvn. Den lär ju inte gå att använda utan de måste ha en ny pryl till och det är kanske lite trist. Men jag gillar idén. Så att här ska egentligen vara inbyggt i tv. Allting ska bara finnas där. Du startar upp din tv så kommer här. Hej, vilka kanaler är du intresserad av? Vilka vill du köpa? Vilka vill du prenumerera på? Och så vidare.
Absolut, absolut. Och hela grejen med landsgränser och kontinenter kan inte bara sudda ut det överhuvudtaget. Att vi i Sverige ska behöva vänta 2 säsonger för att få se True Blood på svensk tv är ju också helt galet egentligen. Om folk skulle vara uppe mitt i natten och kolla på True Blood när det sänds i realtid så att säga i USA, så låt oss göra det. Jeppe, du är inne på helt rätt väg där. Någonting som vi alla delar, det är internetanslutning egentligen i hemmet. Och då känns det jättenaturligt att sända IPTV till våra enheter. Inte någon form av kabel-tv över internet, för det är aldrig en bra lösning, utan ren IPTV ner till oss. Jag är den första att kunna offra lite, eller sacrifice lite kvalitet för att få tillgång till saker snabbare. Och jag betalar gladligen för mig för att få se de tv-serier som går i USA som jag skulle vilja se hemma på något snyggt sätt. Så var det med.
Här kommer twisten.
Oj.
Om den kommer floppa i Sverige. Fethårt.
Ja, utan tvekan. Det tror jag också. För att vi har inte den strukturen. Vi har inte innehållet än.
Nej, det har funnits filmer att hyra och köpa och tv-serier att hyra och prenumerera på iTunes i USA. Hur länge som helst nu. Mm. Och det finns inte en tillstymmelse till möjlighet att det dyker upp. Det har liksom inte ens nämnts på 5 år att det dyker upp i Sverige. Det finns ingen anledning att den här prylen skulle komma och allting ändras. TV-bolag gillar att sända saker i USA. Sälja avsnitten dyrt till andra länder där de sänder det själva. De vill inte sälja det. De har inte fattat det här än, tror jag. Och därför laddas det ner. Jag menar, kan jag lägga en entourage-app längst upp till vänster på min tv när jag startar upp och bara klicka och börja titta på, då hade jag betalt för det.
Det är värt ganska mycket pengar faktiskt. För jag tror att alltså, ett problem kanske med just illegal nedladdning av musik, det är att man blir väldigt careless i vad man laddar ner. Man trycker ner liksom allting för att man kan egentligen. Om man istället lägger en kostnadsmodell runt det behöver inte vara mycket pengar det kostar, så blir man lite mer konservativ i sina val. Och jag tror att hittar man en bra prismodell för till exempel Entourage, som du säger, en ikon på din tv, och jag vill se Entourage. När det sänds i USA eller när det släpps i USA att det synkas ner till min dator och det ligger där måndag morgon när jag och min fästmö ska kolla på tv och äter middag. Det, utan tvekan, det är värt nästan som man skulle kunna tänka sig månadskostnad för att få de här typerna av tv-program. Liksom. Det är utan problem. Och jag menar, man kommer åt det ändå om man vill. Idag. Så det är bara vinst egentligen för tv-bolaget om vi börjar betala för det ordentligt.
Fast de inser inte det. Nu nämns Voddler väldigt mycket här i chatten och jag förstår hur ni tänker att Voddler ändå tillåter dig att se viss obskyr konstig film och sen betala 39 spänn för att se Con Air. Det har vi tagit upp tidigare. Det är Voddler, tanken är rätt men genomförandet är helt fel. Voddler har inte en chans i den formen den existerar just nu.
Nej. Det enda Voddler har going för sig, det är egentligen att de har en plattform. De har byggt mjukvaran, klientvaran och snodde XBMC-koden. Jag lämnar ingenting tillbaka. Ni som undrar vad jag pratar om, ni kan lyssna på Slashat i vintras när vi skällde lite på Voddler. GPL-licensiering. Men de har ju ändå en serverplattform för det, så de kan streama ut till många människor. Jag tror inte Voddler är rätt, men jag tror att Voddler-idén är helt korrekt. Något sånt.
Du bör inte bygga på XBMC-plattformen däremot. Den är inte ens, de har gjort en ganska mycket mer mainstream. Nu vet jag inte faktiskt om de använder den fortfarande, men XBMC, hur bra den är, det är ingenting för mor och far.
Nej, verkligen inte.
Eller, ja. Inte ens Woddlers egna lite mer streamade layout tar det. Det är fortfarande så här konstiga kommandon. Du måste trycka vänster för att gå upp. Och sån här, slarva bort sig. Jag bara ser alla samtal ramla in.
Precis. Nej, men det är definitivt så. Men för att på något sätt sätta locket på det här ämnet, så vi är optimistiska. Eller?
Ja, det är vi. Ja. Men vi kan ju säga så här mycket. En sak vet vi. Blir det ett Apple-event i september? Gissa vem det är som kör live-show.
Precis. Leo Laporte.
Ja, han kan få vara sidekick.
Nej, vad jag är inne på där är att vi brukar ha, ni som också är lite nya i gänget här, vi har så kallade live coverages eller live-överbevakningar av Apple-event och Google-event och alla möjliga intressanta event. Så vi sänder alltså live den dagen. I princip i realtid, det är så bra att klockan 10 i Kalifornien är klockan 7 svensk tid, så vi sänder live från 19.00 den dagen. Helt enkelt, nu är det ett HTC-event den 15:e. Intressant. Hur som av, nu måste vi gå vidare, killar och tjejer i chatten. Vi har hur mycket ämnen som helst kvar, och jag ska dra ner stämningen lite, Jesper.
Kör hårt, men gör det fort.
154 personer omkom.
Nej!
Nej! 154 själar rätt upp i himlen. Eller vad de nu tog vägen. Det vet vi inte. Vad jag pratade om och hur tech-vinklingen är på detta. Det är helt enkelt att det var en stor flygkrasch i Madrid 2008. Med 175 personer i planet, tror jag. Varav 154 personer omkom. När planet, när det skulle lyfta på något sätt, gled och börja brinna och dona och ha sig. Inte cool på något sätt. Finns inget positivt med den storyn. Och det kommer inte bli något positivt heller. Men techvinklingen över det hela, det var helt enkelt att rapporten, alltså förundersökningen från varför detta kunde uppstå, där står det att en central dator som skulle slå larm om planet rapporterade tekniska problem hade infekterats av en trojan. Och det är den här trojanen då som gjorde att larmet inte slog ut på rätt sätt, så att inte piloten blev informerad om att de hade problem med planet. Datorn i det här fallet som stod på Mallorca var inställd på att reagera om ett och samma plan signalerade minst 3 tekniska störningar på raken, och då skulle den alltså helt enkelt feedbacka tillbaka det till piloten. Piloten fick aldrig informationen just då på grund av den här trojanen. Och sen kan man börja diskutera rent tekniskt. Det är egentligen ämnet. Det är en rätt stor story som kommer i show notesen där. Men alltså, Jeppe, som trojankunniga, i vilket sammanhang tror du en trojan på något sätt skulle stoppa sådana saker?
Jag vet inte. Jag har lite svårt att köpa hela den här storyn. Det låter som någon som inte kan något om datorer bara har tolkat någonting som någon kunnig har sagt. Och som sagt, kan man kalla den trojan? Och så liksom, ja, då kör jag på det och så förklarar det. Men visst, är det så där så... Alltså, Windows ME i Mallorca, då får de skylla sig själva. Ja, inte de som dog, inte de som...
Nej, de skyller inte på något.
Det är ju illa. Säga, de är borta. Lägg inte flygsystem på Windows ME, det är vi väl överens om.
Nej, verkligen inte. Och för en lite rättelse här, chatten kom igång här. Alltså, det var inte flygets datorer som hade infekterats av ett virus eller en trojan. Det är ganska meningslöst trojan att skriva i det avseendet. Utan det var alltså en av de stationära datorerna på marken som stod på Mallorca. Det finns en väldigt, väldigt stor flygbas där. En airbase, Jesper.
Det är jag.
Ja, det är han. Stod där. Och det, en av dem, så om det var det som orsakade kraschen vet man inte. Men den här rapporten då säger att det var på grund av att att de här signalerna som kommer komma tillbaka till kaptenen inte kom. De bara blockade då av trojanen. Det jag kan tänka mig är att det var en trojan kanske som på något sätt stängde av portar i firewallen eller någonting. Så att signalen inte kunde hitta. Jag vet inte, det är en teori naturligtvis. Det låter precis som du säger, Jeppe, att... Nu skriver de att de sniffar någons cockpit här, Jesper, i chatten.
Ja, eller så har de inte öppnat airporten.
Kan vi jobba hela veckan, tror jag. Vi kan göra en topic sen i forumet, bara om sådana här relaterade skämt. Men sorgligt och tråkigt. Men i alla fall, den här storyn om en trojan, varken jag eller Jeppe är speciellt... vi tror inte på den storyn, helt enkelt. Nej. Ska du gå vidare, Jesper, i kvällens bravader?
Absolut, jag tänkte prata om en av de största nya funktionerna på Facebook som ingen av er har provat.
Mm-hmm.
Och det är deras nya funktion Places. Som, ja, tänker någon sorts Goala meets Foursquare, fast Facebook uppfann ju det nu i och med att de är störst och först och sist. Fast de la den i mitten i sin iPhone-app, det betyder att det är serious business. Men det här har lite Google Buzz-vibbar, att det här var inte alls uppskattat. Med tanke på att alla människor ljuger och alla människor ljuger konstant. Kanske inte de stora tunga lögnerna utan de här små lögnerna. Ska du med Tom Pilsner? Ah, jag mår lite dåligt idag och sen så gör något annat. För problemet med den här funktionen som det har blivit sånt liv om är att du kan checka in med Places och tagga folk utan att de behöver godkänna det.
Ooh.
Du kan i princip säga till din chef att nej, jag är lite sjuk idag och sen dyker du upp taggad på Facebook att du är på Liseberg med den och den och åker berg- och dalbana och dricker body shots. Och det här
är ju inte du dricker body shots i berg- och dalbanan.
You know, living on the edge.
Ja, definitivt. Right, sorry.
Och här, om vi då ska diskutera Facebook, Mark, skärp dig nu. Är det någonting Facebook har haft problem med de senaste, ja, sen det startade egentligen, är att folk har svårt för era privacy settings. De vill helt, eller ja, de lämnar ut mer info än vad de har tänkt, vad de vill, och det är svårt för dem att ändra det. Släpp då inte en funktion där automatiskt utgår ifrån att det här liksom, det är inte en opt-in, du måste, det är en opt-out.
Vad borde du ha lärt dig liksom?
Å andra sidan, slå på Facebook Places där ingen, när den väl släpper funktionen så är ingen med.
Mm.
Då, är ingen, då är det ingen succé heller. Du kan inte tagga någon, det är ingen att följa. Ingen är, för det första så lär det vara gömd bakom 8 driver privacy settings för att ens slå på det. Och då tar det inte heller fart. Det kanske bara helt enkelt funkar bättre för dess framgång att se till att den är på för alla från början. Och så gnäller folk ett par veckor och så har alla fortfarande Places för att de inte hittar inställning för att stänga av. Mm. Och så får man bara sluta ljuga för sin chef.
Ja, alltså, ska man gå in på den punkten så ska man inte ljuga från början. Säg att jag tar det idag, jag vill gå på
Liseberg. Det är ju så lätt.
Ja, jag vet. Men, okej, ska jag gå in på det? Ett övertygande argument, Jesper, jag håller med. Säger han med öl i hela munnen. Vad som oroar mig lite, inte oroar mig, men vad man trodde att Facebook skulle ha lärt sig efter alla satans jävla jämfota hopp i klaveret är väl att man ska vara lite försiktig med utrullningar av nya produkter. Att man ska informera användarna i god tid innan, att det inte kan bli några misstag, inga missförstånd. Ett förslag som jag tror han sa på Twitter, eller om det var visserligen Google i alla fall, det var att snälla ha en panel med användare som ni litar på, som ni kommer och pratar med. Det kan vara 5 pers, 50 eller 500 pers som bara får veta idéer som ni har. Att vet inte, rulla ut Facebook Places där du kan tagga Jesper när han egentligen ska på arbetstid men han var på Liseberg. Är det en bra idé? Nej, det är en jättedum idé, för ingen vill bli taggad med platsinformation attachad till den taggen på något sätt, för guds skull. Men det känns som att de lever lite i sin egen bubbla där. Och problemet med Facebook, och kanske styrkan med Facebook, det är att det är 500 miljarder människor som använder det. De kan högaktligen skita i de ynka promillerna som inte vill vara med om detta. Jag vill inte signa upp, heter en användare i chatten där, som frågar om Facebook har tappat några användare än. Det var en dag, Quit Facebook Day, där 50 000 pers hoppade av Facebook. Det tog 20 minuter så hade Facebook liksom återställt de 50 000 som hoppade av. Det är galet mycket folk på Facebook och det gör att de kan agera väldigt oaktsamt i många avseenden, för att de behöver inte stå till svars för sina handlingar på samma sätt. Jag skulle vilja ha en antennagate över Facebook, Jesper.
Sen är det väl också så att en 500 000 människor eller 500 000 000 människor är lite svår att se till att alla blir glada. Men jag tror att det här är helt medvetet gjort från deras sida. För hellre att den lilla bloggosfären, om man jämför hela världen med bloggosfären, så det är en liten klutt som gnäller här. Och jag lovar dig att 95% av alla de på Facebook har aldrig ens övervägt sina privacy settings. De bryr sig inte om det här, även om det kanske drabbar dem när de får sparken från jobbet för att de dricker body shots i loopen. Men börjar man en ny funktion, släpper man en ny funktion till en halv miljard människor där den är avstängd by default, så lovar att de här 95% inte ens hittar hur du slår på den. Mm. Och då är det bättre att ta den här, det här lilla stormen i ett vattenglas som den här lilla bloggosfären ändå är när vi går loss på det. För det här har vi glömt och så gnäller vi om något annat om en månad och då rullar Places precis som innan.
Ja, alltså det är kul att du säger det, för jag känner att den här veckan kontra förra veckan runt nätneutralitet och Google, alltså alla bara, okej, nu klagar vi en vecka på Google och Verizon, men nu släpper vi det, killar, va? Och förslaget ligger ju ändå där, ingenting har hänt, men det hörs inte längre, ingen show pratar om det, inga tidningar skriver om det. Det går undan i den här världen.
Men det är ju så, det är bortglömt liksom. Det händer så mycket annat i världen, i och med att alla är så uppkopplade till varandra, så finns det helt plötsligt något nytt att prata om hela tiden, och man kan inte prata passionerat om allting hela tiden dygnet runt, utan man måste liksom lägga någonting bakom sig, och jag menar, vill du vara poppis på bloggarna, då gäller det att tycka till om allt, men helst av allt det absolut senaste. Det är det som ger hits, och då är det lätt att glömma bort det här. Så hälften av alla inlägg om allting tror jag bara handlar om att jag vill vara först och prata om det och tycka till, och sen så kanske man inte bryr sig så där våldsamt mycket om det i slutändan i alla fall.
Fråga om Facebook, nu vill jag chatta att vi går vidare här, det ska vi göra om bara några sekunder. Har du noterat, Jesper, att Facebook, när du går in så har det lite ny ruta uppe i höger hörnet där det står, vem är detta? Och så får du tagga den personen.
Nej, den har jag faktiskt inte fått.
Har någon i chatten upplevt det? Att ni, om ni är inne exempel på någon Facebook-sida, och så Bjärpox säger, ja, det är flera som känner igen detta. Är det bara folks ansikten ur era bilder som syns där? Eller är det folk som ni inte känner som syns där? Är det bara folk från eran... Det är bara folk från... Okej, då är det väl fair enough i och för sig. Det står till exempel, det är en bild på dig, Jeppe. Så har jag ringat in ditt ansikte, så står det, vem är den här personen? Uppe i högra hörnet. Och då kan jag skriva...
Hjälp en vän, han behöver en profilbild. Föreslå en profilbild på det. Och så ska min manager börja spela golf. Det är vad som står här.
Okej då. Ja, nej. Och min fästmö har sanerat hela huset. Står det här på Facebook.
Det var också en lite intressant föreslå en profilbild. Ladda upp ett foto på någon annan som du är kompis med.
Vilken feature.
Ja, den har jag inte sett för. Men det känns härligt. Facebook-ikt.
Nej, nu får vi hoppa från Facebook. I alla fall, det verkar som att den här bilden
bara
visar mina egna bilder, och då känns det helt grönt. Då är det okej. Okay. Hade det visat andras bilder, då jag taggar folk passivt, det som Jeppe var inne på med location där. Det har varit katastrof. Men, ska vi prata om Mortal Kombat eller Twitter, Jesper?
Du får nog börja med Twitter, tycker jag.
Med tanke på pollen, där, menar du?
Ja, precis.
Just det. Idag tror jag i alla fall att DN släppte en ganska intressant liten val 2010-grej som heter valkvitter. Valkvitter är helt enkelt, alltså inte valar som kvittrar på något sätt. Det är ingen korskoppling mellan fåglar och valar, utan det är helt enkelt folk som tweetar eller kvittrar på Twitter om valet. Och då har man gjort rätt nice, ska man säga, grafer då över vad folk pratar mest om och olika ämnen som det pratas om, vilket block som är populärast just nu på Twitter, vilka partiledare som andra twittrar om mest och sånt där, och vilket, ja, någon form av topplista. Projektet i sig, ja, det är lite flash, så ni som är iPhone behöver inte gå in, men ni andra kan ju titta på det. Som projekt är det
fick
intressant.
Fick du in det också, du?
Ja, jag vet. Och jag försökte bara smyga emellan här. Vad som gör det intressant naturligtvis, det är ju att det är ju inte helt otroligt att Obamas vinst i USA i presidentvalet där är en förebild för svenska politiker idag. Att det faktiskt är så att man kan vinna mycket, mycket val genom att hänga på de sociala nätverken. Om det är Twitter eller om det är Facebook eller om det är bloggar eller vad det nu kan vara. Men det känns som Twitter kommer att spela en ganska stor roll i valet i år. Och det är en ganska kul app att se. Hade du haft någon chans att kolla på appen, Jeppe, eller?
Ja, den visar ju en massa schyssta grafer och information om allt utom Sverigedemokraterna. Nej, men det är väl en häftig display sådär. Det är lite kul att titta på, men så mycket info vet jag inte om den ger i slutändan. Då är det intressantare att se att, ja, vad det den representerar. Att det faktiskt är en hel del politiker och parti och alltså sådana som ändå hoppas på att ta sig någonstans på personlig nivå i politiken. postar rätt mycket på Twitter och bloggar och Facebook och sånt där. En counterfråga till dig. Följer du någon politiker på Twitter?
Nej, inte överhuvudtaget. Men det har
varför
väl
inte?
Kanske... för att det är lite spel för gallerier. Jag tror varken Reinfeldt, Sahlin, Olofsson, Björklund, Hägglund, Westerstrand, Eriksson eller Oly skulle ha hängt på Twitter om det inte vore så att alla har någon social media-expert som har sagt åt dem att det här med Twitter-killar och tjejer, det ska hänga på. Och då frågar de så här, vad är Twitter? Bryr inte om det. Ber din presssekreterare bara skriva saker. Alltså, det är inte genuint. Alltså, Obama använde det först. Såklart så hade han också en strategiker någonstans som sa åt honom att använda Twitter. Det såg du når till ungdomarna. Men jag känner att det är ogenuint. Oavsett min politiska läggning, så den enda personen som faktiskt jag tycker hanterar Twitter ganska bra, det är han, heter han Federley? Federley?
Han som åker taxi till möten, inom citationstecken.
Precis han. Men han har ändå hängt på Twitter innan på något sätt. Det känns som att han är ganska ung också. Det känns som att han förstår tekniken. Och hur, Federer är det inte, Jonasson.
Federley, eller vad heter han?
Federley.
Han är head down med tekniken helt enkelt.
Ja, precis. Men oavsett vad han, jag vet inte ens vilket parti han står för, men han förstår ganska bra vad det handlar om. Och det, ja, alltså det var ju bara förra veckan så hade DN en Twitter-intervju med politiker. Och det känns ändå skönt att man kommer ett steg närmare dem. Vi pratade om det innan just i Slash, att det är att man kommer närmare artister genom Twitter. Man kan faktiskt ställa en fråga till Eminem eller Madonna, kanske inte på Twitter, men ja, ni förstår i alla fall konceptet. Ni kan fråga saker. Och det gör, det personifierar de här personerna. Och det känns kul. Tycker jag. Tycker du, Jesper? Centern var till Fredrik Fälle.
Spel för gallerierna håller jag absolut med om. Men å andra sidan, det är allt val. Allting är bara valfläsk. Alla ska trumfa varandra. Alla säger hur mycket pengar de ska lägga på någonting. Men de säger inte en enda jävla säger var de ska ta pengarna ifrån. Mm. Och, Twitter valfläsk. Fail whale. Eventuellt. Så, nej, men jag vet inte. Jag håller med dig. Det här, någon säger, aha, det sitter liksom de här 68-åriga som vill in i kommunfullmäktige och som vill bli riksdagsledamöter. Och Twitter, vad är det för någonting? Ja, men ja, vi löser det. Om du bara sitter och tar det lugnt där. Eller tar en taxi någonstans. Så svarar vi åt dig och får det verka intimt och genuint på något sätt. Kanske ska nämna här att än en gång, det är det veckans poll gäller. Vad känner ni? Följer ni politiker så kanske det är så att det påverkar era vad ni kommer välja i detta val helt enkelt. Så glöm inte slashat.se, där har ni veckans poll där ni helt enkelt måste svara på om ni tror att sociala medier kommer påverka hur ni väljer.
Och alltså någonstans så tror jag väl ändå att om man ska prata om pollen där, att jag tror att det kommer ha ett visst utslag naturligtvis, de sociala medierna, för att det är så många ungdomar idag konsumerar information och nyheter och annat. Tiden får utläsa det. Vad man skulle göra, jag har två tips här till aspiring entrepreneurs som vill ha ett projekt. Ett, gör en sajt där ni listar alla partiernas vallöften, vad de ska göra. Sen gör ni en graf på hur mycket de genomför vallöft under 1 år, 2 år, 3 år, 4 år. Jag vet inte, 5 år. Hur fan länge vi har en period i Sverige.
En stor checklist liksom.
Exakt. Vore inte det grymt att på något sätt att man skulle kunna se vad genomförde de? För jag har en vision om, kanske ett visst förakt naturligtvis, att det skände förbannat jävla lite efter de har valt. 4 år, tack Horgath. Som filmen säger, det är bara snack. Alltså, vad händer efter valet? Vad genomför ni? Ha en checklista. Det här har vi gjort, det här har vi gjort, det här kunde vi inte göra. Varför gjorde ni det inte?
Och det borde ju gå göra på både partinivå och på själva partiledarnivå. Och på, ja, det går ju egentligen att plocka ner ända till kommunal nivå. Hur mycket de har levt upp till av alla löften de har haft.
Liksom, absolut.
Han fixade 8 av 10, han fixade 1 av 10. Jag tror det hade spelat roll. Jag hade brytt mig om det.
Absolut.
Det är, nu är det jävligt mycket snack som det är väldigt svårt att följa upp på.
Ja, men exakt. Och det är lite som Google Net Neutrality-storyn förra veckan. Jätteintressant, 3-4 dagar sakta ebbade av. Samma med valet. Sen bjuder man på draman i tidningarna att oj, någon minister hade tydligen haft svart städhjälp, och så glömmer vi av att det fanns att de hade lovat att göra följande veckan innan. Så pratar vi om, åh, 2 veckor, oj herre jävla vad de pysslar och donar och har sig. Sen så bara, okej, okay, nu har vi den här regeringen, nu är allting chill. Nu väntar vi 3,5 år, för då händer det saker igen i politikersverige eller demokratisverige. Det ska inte bli en politisk show naturligtvis, oavsett vad EP röstar på, det har inte med saker att göra. Men någonstans så... Det har varit kul att se en sån typ av funktion. Och sen, en enkel funktion ni kan göra, det är att mät Twitter-frekvensen på alla politiker en månad innan valet. Sen har ni en graf hur det sakta tappar av efter valet. Så kan ni svart på vitt få se egentligen hur mycket spel för gallerier hela den här sociala mediegrejen är. Jonasson livar upp stämningen med en öl till. Skål, jag håller med Jonasson. Jeppe, ska vi ta ett ämne var till?
Ja, jag tror jag har ett kort här. Mm. Så jag börjar med det. Du känner till det svenska, svensk-japanska eller svensk-asiatiska företaget Sony Ericsson, hoppas jag.
Ja, amen.
De har släppt en ny mobil.
Nej, vad kul!
Aspen, eller Aspen. Jag vet inte vad de vill kalla det.
Aspen, vore jag grymnar.
En 2,500 kronors smartphone. Som trycker hårt på att den är återvunnen. Det är sån green line från Sony Ericsson. Att den är, allting kommer från gammalt återvunnet. Och manualen den får du liksom liggande på telefonen. Så du slipper skriva ut på träd och sånt där. Den rockar det fantastiskt populära och väldigt, väldigt effektiva OS-et. Windows Mobile 6.
Mm. Yeah. Så mitt sista ämne, det är helt enkelt...
I princip hade vi kunnat gå dit. Men jag måste bara nämna en liten detalj här från M3 som har testat telefonen. Vet du hur lång tid det tar för dig? Från det att du har köpt telefonen till att du startar telefonen, knappar in uppgifter tills telefonen faktiskt är brukbar för den telefon. Ja, säg ringa ett samtal.
Ta i med tårna. 1,5 minut.
30 minuter.
Va?
30 minuter tar det för hela telefonen att gå igenom hela setupen innan du är up and running.
Ja, men herregud.
De på M3 var tvungna att testa att medan den jobbade gick de och hämtade en Android-telefon. De hämtade en, jag vet inte om det var en Symbian-telefon eller någonting, och drog den från scratch också. Och de var klara fortfarande en kvart före den här telefonen var färdig. Men sen blir den i och för sig lättare att starta när du väl har fått i ordning på allting. Stänger av den och slår på den sen, så är den bara 2-3 minuter långsammare än alla andra mobiler.
Helt galet.
Extremt gammal touchskärm. Allting är slött. De har till och med skickat in den här jättesuccén som heter... nu kommer jag inte på den helt bara för det. De här panelerna från första Xperian som var sån slam dunk jättesuccé. Det har de fått med.
Mm. Galet.
Have fun, ni som köper den. Hör av er.
Essie Kamikaze, säger Pierre Pox. Och som A1 säger, det är en otrolig felsatsning utav Sony Ericsson. Väldigt, väldigt konstigt. Nej, jag vet inte. Nej, skitsamma. Jag har ingenting att säga om Sony Ericsson egentligen. De hade en bra chans. De bara satsade på alla fel kort de kunde satsa på. De har verkligen satt sig själva i pottkanten och på pottkanten. De försökte göra någon form av liten shoot and move, liten fint med att slänga in Android på en telefon X10. Men visst, vi kör 1.6 av Android, för det är ju det absolut senaste och fetaste. Det är ungefär som att släppa en Windows Phone 6-telefon i augusti 2010.
De kunde ha lagt de resurserna på faktiskt åtminstone ta upp deras Android-lura på åtminstone 2.0.
Precis. De har skitit i det blåskåpet, som det sägs i chatten. Ja, nej, vi pushar vidare till mitt sista ämne, Epe, för att någonting säger mig att vi har någon mer med oss senare. Är det så?
Så är det.
Så, vad spännande! Oj, vad det rasslar till! Det rasslar till i mellangärdet nu på samtliga lyssnare. Vem är det som sitter där i bakgrunden? Det vet inte ni, men det vet vi. Och vi kommer snart komma till den personen. Men först ska vi prata om Mortal Kombat. Med K. Mortal Kombat.
Kombat.
Ett spel som ni säkert har spelat i era yngre dagar, och har ni inte gjort det så får ni ta och göra det så fort som det går. Vad det ska handla om, det är en liten smygis på slutet här. Ed Boon, killen som, jag vet inte om han är egentligen med skapare Mortal Kombat-spelen. Mortal Kombat förresten, för som inte vet vad det är. Fighting-spel, tänker Street Fighter, möter Gore. Man kan göra finishing moves där man sliter av huvudet på motståndaren, drar ut ryggraden och gör ett litet paket av han. Postar det till hans mamma och skriver en elak lapp, till exempel. Det är en finish move. Det är det inte, men det har varit en grym move. Vad vi vill komma till i alla fall, det är helt enkelt det att i Mortal Kombat, den nya versionen, så har de byggt in lite cloud-kopplingar till spelet. Det innebär alltså att de kan förändra spelet på PS3 och Xbox 360 utan att du egentligen behöver installera patcher och sånt. Sjukt intressant. Han förklarade själva som att vad de bygger in är funktioner som att de låter oss skruva lite på knappar efter att spelet har skeppats. Till exempel så kan de göra att man skjuter iväg någonting från händerna, att det går snabbare, en projektil går snabbare. De kan ju inte slänga in hela till exempel en ny kombo eller någonting. Det är inget sånt handlar om, utan de kan liksom fine-tuna spelet. Att om någon karaktär är lite för stark och lite för enkel att spela med, så kan han på ett snyggt sätt fixa in det. Så man helt enkelt inte är för bra, Jesper. Och det kan du behöva när du möter mig. Tweaking, säger de här.
Ja.
Nej. Du är ganska duktig på tv-spel.
Nej. Men är det intressant ändå?
Mm-hmm. Men kul är det. Och att man slipper just hela grejen med att behöva patcha och ha sig. Det känns också lite förlegat, va?
Ja, det hör väl till.
Antagligen. Det hör väl till. Yes. Och alla som kollar live naturligtvis, det var knas med min kamera. Så ni får inte se min nuna just nu. Men förutom nya nunor, Jesper, så har vi väl nya röster här omkring, va?
Ja, vi har ju faktiskt en gäst med oss här på slutkvarten av, eller slutkvarten, slutspurten av programmet. Våran gode vän Filippus, eller Filve som han heter i chatten. Som för dem som minns vann våran tävling här någon gång i vintras. Där vi uppmanade folk att vara lite kreativa med... Ja, vi var rätt luddiga regler. Vi sa hitta på något kul som involverade slashat. Det var någon som tapetserade hela stan med slashat affischer. Någon skrev det i snö, om inte jag är helt ute och cyklar.
Men dock inte med gul snö, utan de skrev
inte
det.
Nej.
De hade...
Jag vet inte om de var ute och bankade med någon plåtspaden. Jag kommer inte ihåg riktigt.
Exakt, men den här... I alla fall, väldigt kreativa människor.
Är du klar?
Nej, ja. Okej då.
Filve tog hem den här serien, segern helt enkelt. För han tänkte till och gjorde helt enkelt en sorts Apple-spoof-reklam för Slashat, där han fick det att låta som att vi är mycket bättre än vad vi är. Och för det så fick han första pris i våran tävling, och han var väl nöjd med det och kände att jag kan mer, jag kan bättre. Och det är väl egentligen därför du är tillbaks, tror jag, Filve.
Jajamensan.
Fan, du har en bra mick då.
Ja, nu har jag bytt upp mig, vet du.
Ja, vad härligt. Bara för Slashat
2.
Precis. Bara för Slashat det här avsnittet, vet du.
Helt rätt. Men vi gör som så här, Filippus. Du kan väl berätta lite om kanske lite av produktionen och sånt där. Alltså, det är jättesvårt för oss att spela upp reklamfilmen i radio, naturligtvis, som alla lyssnare förstår. Så du kan väl berätta lite om jobbet och sånt där. Hur tänkte du när du gjorde videon?
Ja, visst.
Innan. Han tar över, Tommy, kanske ska säga att han har gjort en ny reklamfilm.
Sa du inte det?
Nej, jag pratade om hans förra reklamfilm och nu är han tillbaka med något större, bigger, better.
Ja, precis. Jo, men det är precis som Jesper säger. Alltså, jag tänkte, alltså, den är ju ganska amatörmässigt gjord, den gamla. Men den var ändå lite rolig att göra. Och jag tänkte, jag behåller det här roliga på något sätt. Och sen så gör jag det till något som ser mycket mer proffsigt ut, så att säga. Så jag satte mig, lärde mig Adobe, nu tappar jag bort namnet, After Effects. För att kunna jobba i 3D lite med grafik och sådär. Och jag fick fram en ganska snygg design. Sen så tror jag faktiskt att vi släppte en länk här för någon vecka sedan. Eller för några månader sedan, rättare sagt, i chatten. Och då var det en... som hade gjort helt i iMovie. Men ja, då fick några se själva idén i alla fall. Och ja, nu är den tillbaka med ny design och så vidare. Och ja, jag tycker den blev jättebra. Det är mycket action.
Det, precis, och det är kul att se, för att jag tror vi alla var överens om egentligen att man behöver ha ganska reklam för minut 30 sekunder egentligen. Man måste få sagt ganska mycket på kort tid, och då funkar den här klassiska Michael Bay-klippningen ganska bra, att det är snabba klipp, övergångar och lite fräck musik. Det har du verkligen tagit dig an, så att säga. Vad är det för musik förresten som är i bakgrunden här? Jag tycker jag känner igen låten.
Ja, det är Depeche Mode, And You're the Silence.
Ah, all
right. Det ska vara ommixad. Det är ju inte copyrightat då, men, eller det är copyrightat, men jag vet inte hur vi löser det där.
Fair use.
Ja, precis.
Det är ju skönheten med YouTube. Det är inte så stor fara. Det värsta som kan hända är att de slänger, eller det värsta är att de tar bort det, men näst värsta är att de slänger en liten länk där man köper låten i underkant, så kanske ja, vi kommer undan med det.
Du får väl kanske hitta på något annars. Med Airbase.
Ja. Ja, just det. Jeppe kan ju stå lite
dunka dunk där liksom.
All right. Och sen också, så det var väl kanske också lite att vi sökte lite röster och sånt här tidigare i våras.
Ja, precis. Då är det så att vi kan släppa det i show notes senare. För jag gjorde ju en reklamfilm där de fanns med. Så att säga. Det var den här promon för den här själva första betan. Och där är de med. Och då ser, tror jag alla kan se att det blir väldigt segt. Det är svårt att få in det och ändå få en reklamfilm action, så att säga.
Absolut.
Det tappar tempo helt enkelt.
Ja, precis. Så jag kommer nog försöka få använda det i en framtida reklamfilm någon gång. Men det kommer inte bli nu, helt enkelt.
Och framförallt kan vi nämna att vi själva kanske kommer använda de här rösterna som säger mitt namn är och vad man nu heter och jag lyssnar på Slashat. Du får väldigt mycket kommentarer här i chatten också, Filve. Folk tycker att de ser grymma ut.
Ja, ja, bra.
Kanske är det dags att meddela våra lyssnare som lyssnar efterhand här att den finns nu på slashat.tv som är första video ni får upp. Så det är bara att ta en titt på den. Någon sorts del 2 får vi kalla den. Och vad har man för nytta av en reklamfilm om man inte sprider den? Så tycker ni om den? Skicka runt den. Den förklarar ändå, alltså ni hör ju hur mycket jag och Tommy snackar här och drar ut på saker. Det tar så jävla tid för oss att prata. Här har vi ändå fått det nerkokat verkligen ordentligt reducerat till precis de viktigaste detaljerna om vad vi sysslar med. Så kanske man kan lura in någon ny liten slashat lyssnare så vi kommer upp i massiva lyssnarsiffror, Tommy.
Och under de första 5-6 sekunderna av reklamfilmen så visar han ju faktiskt en screenshot från chatten. Och är ditt nick eller namn med där så är du ju otroligt lit pro och andra sköna skrivande saker om dig själv. Så framförallt tack till dig, Filve, för reklamfilm nummer 2. Och är det så att vi slår oss in på någon tv-kanal så kommer vi ta med oss där in naturligtvis.
Ja, perfekt.
Tack så jättemycket för allt jobb och kul att det blev så bra som det blev.
Ja, tackar.
Tack, så får du ha det gott.
Så det hade ni alltså Filve aka Filippus, snarare bakvänt Filippus aka Filve, som har gjort en liten reklamfilm på skoj för Slashat. Rent generellt så uppskattar jag Jeppe jättemycket när ni är lite kreativa runt omkring det vi pysslar med. Vill ni virka en liten vante som det står Slashat på så tycker jag ni ska göra det. Det är alltid lika roligt att på något sätt interagera med våra lyssnare. Interagera, det kan också göra på ett litet ställe som heter forum.slashat.se där egentligen Sveriges teknikelit samlas och myser runt omkring teknik. Men ändå en skön och naturlig och bra stämning som jag tror att vi alla vill tillsammans ha på en sån typ av sajt. Så ge forumet en chans, det finns väldigt mycket intressant information. Till exempel så skrev jag idag en liten tutorial hur man får transmission att funka i XBMC Live. Så ni kan ladda ner era lagliga torrents i bakgrunden på ert mediacenter. Om ni är intresserade av sådana grejer. Eller vad säger du, Jipster?
Ja, yeah, och forumet det är ju det nya stället. Det är nya vattenpumpen.
Allra senaste.
Utöver det så går allt...
Det blir StarCraft 2 tänkte jag säga.
Ja, så du. Men du får nog vänta en minut till. Eller två i alla fall. För vi finns på twitter.com/slashat. Där det postas lite om... en liten påminnelse kan man säga när det är dags för nästa slashat. Om man nu inte har fått det här 1930 inpräntat i pannloben. Utöver det så kan man följa Tommy på twitter.com/tommynu. Och det är Tommy med IE och inget Y. Tommy nu. Och jag finns på twitter.com/JesperSöderlund. Det är alltså Jesper Söderlund med ett säte istället för ett S och utan prickar över rot. Det har man väl lärt sig på det här laget. Tommy, han bloggar på podsemski.se. Det är podsemski med säta. Och jag finns på jesper.se. Det är Jesper med säta. Sen finns vi naturligtvis på facebook.com/slashat och som vi nämnde alldeles nyligen slashat.tv.
Precis. Och som vi sa där, nu ska vi inte säga för mycket för tidigt, för det finns ju ingenting som är kristalliserat runt det här, men om Apple kör något form av event inom närmaste månaden så kommer naturligtvis att få delta i det tillsammans med oss här på Slashat. Det bygger egentligen på en vanlig liveshow. Vi spelar in det, men det ger ganska lite att lyssna på det efterhand, men det spelas ändå in. Men sitt här med oss, ta med en öl och sitt och nörda någon kväll från 19.00 och framåt. Vi tar in lyssnare som får ringa in till oss på Skype och vara med i showen. Diskutera vad som släpps, och så kan jag nästan lova att det kommer lite kortkrig och det kommer lite Jonasson. För er som saknar det, våra egentligen vapendragare i live-sammanhang, i synnerhet då keynotes-övervakning. Vi får se. Det brukar bli sjukt mycket folk som lyssnar. Vi har inga problem att få upp. Och vad har vi haft som mest samtidigt, Jeppe?
I don't even know.
Det är tusentals människor som lyssnar live. Speciellt under 7000 var det, va?
Ja, tror vi är uppe där och nafsa.
Det är inte dåligt på en kväll. Det var när iPaden släpptes. Så vill ni uppleva någonting sjukt nördigt, men vad fan, ni är nördar. Det är bara att acceptera faktum. Så ska ni definitivt hänga vidare med oss. För det är här slashat.se är av nördar, för nördar och med nördar. Nu ska vi köra eftersnack. Och det missar du som lyssnar på podcasten. Så gör dig själv en jättetjänst och kom 19.30 på tisdag. Jeppe!
Tommy!
Ha en fruktansvärt trevlig 30-årsdag.
Detsamma säger jag nästa vecka.
Ja visst, för att det kanske är så att Jeppe fyller 30 i dagarna och det ska ju på något sätt honoreras. Så jag tänkte jag tar det innan istället för efter har det redan varit liksom.
Ja, men då är det bra. Nu vill jag påminna mig själv om att jag ska påminna dig om att du blir gammal nästa vecka.
30, det är ingen ålder. Det är inget sätt att mäta en man, utan det är bara ett sätt att mäta en man. Det säljer inte detta riktigt, va?
Nej, man måste säga i podcast.
Nej då,
alkohol gick så bra där första timme, 10 minuter, 15 minuterna. Sen skit sig. Nej, nu får räcka, Tommy.
Det får räcka för idag. Slut för idag, tack för idag. Hej, så bra, fint, tack.
Hej. Slash off.